Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se. Podplay.
Hej, det är dags för ännu ett avsnitt av podden Snutsnack. Jag som leder den här podden heter som vanligt Hasse Brontén. Idag har jag en gäst, också som vanligt, som heter Anders. Anders är idag, jobbar han som säkerhetschef på kommunen i Karlskrona. Men han har jobbat som polis tidigare och vi ska få höra lite om vad han har gjort. Och i Patreon-avsnittet får vi höra hans första narkotikacase med sin hund, för att han blev sen också hundförare. Du som vill stötta podden och vill ta del av bonusmaterial, bli gärna Patreon. Gå in på patreon.com/snutsnack. Annars ses vi på Instagram eller Facebook. Var försiktig där ute. Ha en trevlig lyssning. Hjärtligt välkommen till Snutsnack, Anders.
Tack så mycket, tack så mycket.
Ja, stort tack. Ex-polis, Anders.
Jajamensan. Numera säkerhetschef, Karlskrona kommun.
Ja, du är en av dem som har lämnat och då gått över då, kan man säga, till säkerhetsbranschen. Och kommunen kanske inte, men det är väl det ändå kanske.
Ja, det är ganska mycket samma arbetsuppgifter. Eller inte samma, vi har inget våldskapital på kommunen, men i stort sett så jobbar man med mycket brottsförebyggande frågor som jag gjorde på slutet när jag var polis.
Men det ska bli intressant att höra varför man lämnar polisyrket och sådär. För det fanns väl en tanke, kan jag tänka mig, när du började, att det här är ett jättespännande jobb och jag kommer aldrig sluta och sådär. Men hur var det när du började? Vad hade du för visioner?
Ja, när jag började så jag skulle ju bli narkotikaspanare, för jag har ju jobbat som sjuksköterska tidigare inom rättspsykiatrin och sådär, så att narkotikan har ju liksom varit min stora motspelare, kan man väl säga. Mm. Så när jag blev polis, då tänkte jag nu ska jag bli narkotikaspanare, för jag ska vara med och bidra till ett minskat eller ett narkotikafritt samhälle. Så det var väl ingångsvärdena då. Mm. Förutom att man har sett alla snutserier när man växte upp, Beretta och Kojak och någonting. Nu hade jag kunnat vara Kojak, för nu har jag inget hår, så det hade passat perfekt. Det var klubben som sa det.
Ja, klubba i munnen. Det där är ju stora tankar, det där, just med ett narkotikafritt samhälle. Hur länge jobbade du någonting sen med narkotika eller?
Ja, det gjorde jag. Du var ju faktiskt en del av det. Du höll ju utbildningar i det här tidiga tecken, eller drogtecken och symptom. Så att, då var jag ju, som det hette där, ordningspolis. Mm. Så man var på utryckningen och började ju jobba väldigt intensivt med att hämta in folk som hade tydliga tecken på narkotikapåverkan. Och försökte alltid driva ärendena så långt det bara gick för att få till husansakningar och fler nya. Och vi var ganska duktiga i turlaget, för det var inte bara jag, utan vi var några stycken som brann för samma sak då. Så jag hamnade ju rätt då när jag började, för jag bodde i Umeå på den tiden.
Just det var då, där sågs vi i Umeå, för där hade jag den här kursen, va? Det var väl där du var?
Jajamensan.
Ja.
Fantastiskt bra kurs. Det var en rolig, lättsam och viktig utbildning. Och man fick, jag tyckte det var en ögonöppnare. För just det här med att det var så pass, ju längre man jobbade med det, så kunde man ju väldigt tydligt se hur och när folk var påverkade. Så att det tyckte jag var jättebra.
Vi har ju en väldigt restriktiv narkotikalagstiftning i Sverige. Om man tittar så worldwide, så är vi ju, vi är tuffa. Så, och hur mycket tänkte du på liksom den förda narkotikapolitiken när du jobbade som polis? Jag måste säga, jag själv tänkte inte så mycket på det. Men reflekterade du någonting över det när du jobbade med narkotika och sådär? Om den var rätt eller fel eller sådär?
Alltså, kanske inte så mycket om det var rätt eller fel, för jag vet att diskussionerna var ju redan där, och liksom det här, ska vi straffa missbrukarna för att de har ett problem och liksom, men så det vet jag inte om jag tänkte så, men jag tycker jag vet att jag kommer ihåg, jag tyckte det var ett sånt otroligt bra verktyg att använda när man hade för tidiga upptäckter, då man fick lov att ta ett urinprov. Det var så mycket lättare att komma hem till föräldrarna på de som var under 18 år och liksom kunna ha ett samtal och liksom bli konsekvens och att bryta så att de inte hamnade i det här missbruksträsket som man sen inte kan ta sig ur. Det vet jag. Men just den här att legalisera då för att det skulle vara mindre inkomstbringande från kriminella, den delen har väl inte jag varit så där superinsatt i, utan man var ju lite mer hands on och så effekterna vad det gjorde bland människorna på gatan och ungdomarna.
Ja, men det tror jag, och för oss som jobbade då med gatulangning och verkligen street level liksom, och det var just det här föräldramötet som du nämner nu, är ju, där har man ju många exempel hur bra det har varit att ha svart på vitt när en ungdom säger så här, men jag har aldrig gjort det, och många vill ju tro sina ungdomar liksom, nej men det är klart, och vi har ju fostrat det, det är klart du inte har knarkat, och poliserna är ute och yrar här, men så har man det faktiskt svart på vitt, och det har ju, jag har ju fått många samtal från föräldrar som har sagt så här, stort tack, nu har vi något att gå på, nu kommer vi verkligen utgå från det här, så på så sätt
ja,
är det bra.
Och sen att man, alltså Umeå, just, det är en stor stad, den har ju växt otroligt mycket mer sen jag jobbade där, men man fick ju liksom en relation till många, för det var ju ändå en liten stad i det sammanhanget, för man stötte ju på oftast samma personer och även ungdomar då, och då det blev liksom att man hade en kontroll, och då hade man också någonting att komma med, alltså när man, för nu blev det ju att vi kände igen, ja men hur är det? Alltså det är bara det, och man kunde dem vid namn. För de visste att det är ingen idé att ljuga för honom, för han har jag redan träffat en gång. Han vet att jag var positiv på amfetamin sist vi träffade. Så det är liksom ett bättre utgångsläge, och då blir det ju lite grann den här som jag då förespråkar. Väl kanske lite grann att det ska inte vara lätt att vara missbrukare, för vi måste hjälpa dem att komma på själv att det här är inte bra för mig. De måste hitta andra vägar för att behandla min ångest eller vad det nu är som driver en och missbruka narkotika.
Just det. Jag kanske gick lite händelserna i förväg här när jag frågade om när du jobbar med narkotika, så, för du kanske gjorde någonting innan. Jag menar, ordningspolisjobbet brukar man ju få jobba med lite först, eller gick du in på det ganska tidigt med den här narkotikabiten, eller?
Alltså vi började ganska tidigt när vi kom ut från, det var ju då när vi hade GK1 och GK2, så man jobbade ju ett och ett halvt år nästan som polis, och det blev ju långa perioder på utryckningen och på krim, så man hade ju bara halv, så redan när man kom ut som färdig polis, när man hade gjort den här GK2, så började man ju liksom, vi var ett antal unga, min bästa kompis då, Olle Andersson, han är ju chef på utredningsenhet eller utredningssektionen nu i Umeå, men han och jag, vi hamnade i samma turlag, vi hade ungefär samma målbild och så här, så att det blev ju att vi drog igång liksom att ja, men det här ska vi jobba med, för det förstör så mycket människor. Och då, på den vägen var det liksom, och då blev det ett stort intresse, plus att jag då var sjuksköterska, så drev jag ju den linjen att jag kan ju ta blodproven på arbetstid, och slipper vi ringa in en sköterska var gång det är någon som sitter och nekar att man inte vill lämna pisseprovet, men vi ska då kunna ta blodprov. Så jag tror jag var en av de första sjuksköterskorna i uniform som faktiskt tog blodprov i tjänsten. Jag hade ju legitimationen som sjuksköterska, har man ju med sig livslång liksom.
Men hur, jag kan bara tänka det när man sitter i läkarrummet liksom och säger, men jag kan inte kissa, säger den här personen då. Nej, det är ingen fara, så drar du fram liksom nålen där.
Ja,
hur lade du upp det sömret liksom? Nej, men jag är ju även sjuk.
Men det, ja, fast det var ganska, för de insåg ju själv fördelarna. De har ju också, vad säger jag, tidsstudiemän inom sin egen bransch. Jag menar, de vill ju ha så lite tid som möjligt hos oss. Och när när man då la fram det att jag är utbildad sjuksköterska, jag hade ju ett särskilt rum och sen hade jag ju min legitimation och visade liksom att jag är sjuksköterska och så här. Och så blev ju deras tid hos oss, den blev ju avsevärt kortare, för nu slapp de ju sitta och vänta en halvtimme för att det skulle komma en sjuksköterska till polisstationen, och framförallt nattetid, och kunde du ta upp till en timme. Här gjorde vi det liksom på 5 minuter. Och det enda de var intresserade var att jag kunde sticka utan att det gjorde allt för jävla ont.
Men fick du, måste ha fått, för det, ibland så vissa saker, alltså du måste ju se, jag bara föreställer mig en polis som sitter och sticker någon i armen, på något sätt så är det verkligen något man förknippar med en sjuksköterska som har sina kläder på sig liksom.
Ja, och vi hade ju den diskussionen, och det enda vi hade som invändning, jag tror det finns säkert dokumenterat det beslutet, jag har det kvar någonstans hemma i lådorna, men det var liksom om de sa ifrån att jag fick inte sticka utifrån att jag var polis också, om de hade den synvinkeln eller synpunkten, då skulle vi inte tvinga fram någonting, utan då körde vi. Och det var ingen som hade liksom den synvinkeln, utan det var de flesta, eller allihopa som jag har stuckit under den perioden, sa att det var helt okej. Så att inga som helst problem, utan de var bara, som sagt, det var smidigt. Det blev ju tidseffektivt också.
Alla narkotikapoliser får utbilda sig till sjuksköterskor.
Ja, men precis. Ja, men för mig var det ju jättebra. Jag fick ju följa med på andras narkotikainsatser när vi hade uppe i typ Tärnaby och Hemavan och så, bara för att jag hade den dubbelkompetensen. Så att det var ju... Ja.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Men jag måste fråga dig, jag tänker då, du går ju från yrket som sjuksköterska och då till yrket som polis. Ditt tänk då, jag måste ju ändå, som anar jag att det finns liksom en tanke då i grunden att hjälpa människor, man blir sjuksköterska, så blir du polis. Då, det som tillkommer då givetvis är ju våldskapitalet då som polis. Men hur förändrades ditt tänk när du gick in som från sjuksköterska till polis kring liksom människor du mötte? Märkte du att det förändrades på något sätt?
Nej, jag tror faktiskt att den största förändringen gjorde när jag började läsa till sjuksköterska. Jag gjorde min första praktik på en rättspsykiatrisk regionvårdsklinik i Umeå. Det var väl där som egentligen den stora förändringen. För sen träffade man ju väldigt många människor inom rättspsykiatrin som jag sedermera då träffade även som polis. Och då, det är ju många gånger så träffar du ju de som har de stora problemen. De finns ju även inom rättspsykiatrin också. Mm. Alltså med den kriminaliteten. Det som ändrades var ju att man träffade mycket mer vanligt folk som hade synpunkter på hur polisen jobbade och hur de skulle jobba och vad vi skulle göra som var viktigt. Och det finns ju väldigt många grupper där som man skulle generalisera, som man har fått ta mer skit av än vad man hade räknat med när man började som polis. Mm. Så det finns ju då alltid sådana besserwissrar och Messerschmitts i vissa avseenden som jag tycker har behandlat oss som ordningsmakt betydligt sämre än vad de kriminella har gjort. För där någonstans fanns det ju ändå, där i alla fall fanns det ju någon sorts yrkesheder bland dem också, kan man ju säga.
Bland de kriminella, tänker du?
Precis.
Ja, men vi har väl nämnt det någon gång, tror jag, på den förut, men det är ju fascinerande hur många som vet så mycket om polisyrket trots att de aldrig har satt sin fot kanske ens på en polisstation eller... Det är ju imponerande alltså. Så fort det händer någonting, en skjutning eller någonting, så går folk in på sociala medier och styr upp verksamheten hur det skulle ha gjorts.
Ja, precis. Ja. Ja, och då, för mig är det ju förvånande att inte det är fler sökande till polisutbildningen. Efter det finns så mycket kompetens där ute i samhället som inte söker liksom.
Men okej, hur Hur länge var du och jobbade med de här sakerna då, med narkotikabiten och det? Hur länge höll du på med det?
Ja, det höll jag. Jag har ju nästan hållit på med det hela min yrkesverksamma poliskarriär. I olika omfattningar då. Man säger, för sen blev jag ju hundförare, och det var ju också ett steg liksom att, ja, vi var med en hundförare, vi initierade ju ett ärende en gång där, så blev ju fick mitt intresse för hundföreriet, och då sa jag, fan, här kan man ju komma längre och börja jobba med narkotika med hunden också. Och liksom bli ännu vassare i det här då.
Blev du hundförare när du jobbade uppe i Umeå, eller var det när du hade flyttat?
Nej, jag flyttade faktiskt för att jag ville ha hundförartjänst, och då hade de inga lediga i Umeå då, utan då hade jag väl lite hemlängtan också lite grann, så då öppnade upp sig en möjlighet i Blekinge, i Karlshamn, en hundförartjänst där, så då sökte jag den och så fick jag den, och så började jag ju som hundförare då 2001 nere i Blekinge.
Hur skiljer det sig att jobba, innan jag frågar om hundföreriet, men hur skiljer det sig att jobba i Umeå kontra i Blekinge? Alltså i Västerbotten då kontra Blekinge. Kan du se några, finns det några skillnader i folks liksom sätt att vara eller sådär?
Alltså det är rent generella, det är väl att Umeå är som Lund och Göteborg och Stockholm och Linköping är ju stora universitetsstäder. Det tycker jag väl är väl, jag vill inte signifikant för Blekinge just, men eller kontra Umeå, utan det är ju mer det här att man har en högutbildade som är i, det kan ju vara en utmaning ibland att möta den typen. Den utmaningen kanske inte var lika tydlig när man kom till Blekinge så sett då, med att man har en universitetsstad. Det var ju mer, här är det lite mer, i alla fall i den delen jag var då, lite mer arbetare med i stora industrier och så. Och det har ju kanske lite, upplevde jag det i alla fall, att man till exempel berusningsgraden kanske var aningen högre i Blekinge som helhet och i förhållande till Umeå. Blekinge var ju känt då, jag menar, Ronnebygatan i Karlskrona 2004 var ju en av Sveriges tre farligaste gator att bevistas på. Det var ju starkt kopplat till en hög alkoholkonsumtion bland annat då. Att, det var väl den stora skillnaden. Annars så, ja, förutom att det är andra årstider och att det är kustnära och att jag har närmare till min hemstad Malmö och med allt vad det innebär med hockey och så är det ju, var det inte så vansinnigt stora skillnader. Man jobbar ju ändå, även om inte vi var en polismyndighet som vi är idag då, eller de är idag, så jobbar man ju ändå på ett ungefär likartat sätt då. Tack vare att man hade ju gått på samma utbildningsställe. Det var ju innan man öppnade upp de andra polisskolorna då.
Just det, precis. Men att gå från ordningen då till att utbilda sig som hundförare, hur var det då? Var det som du hade tänkt dig?
Ja, det var det. Förutom att den hunden jag fick, han var inte lämplig för narkotikasök.
Alltså, det var drömmar gick upp i kras.
Ja, men lite så. Men samtidigt så, alltså man kan ju hitta narkotika med sin hund utan att ha narkotika. Jag menar, har en människa tagit på föremålet och liksom slängt i skogen, så behöver du inte ha narkotika på din hund, utan då räcker det att du har påvisande markering på föremål. Då hittar du hunden det ändå. Så att, det är ju mer om man ska liksom vässa till det, tycker jag då i alla fall. Nu har det säkert hänt jättemycket sedan jag var hundförare, så att, jag ska inte trampa några hundförare på tårna här genom att säga hur saker och ting är. Men då kunde man ju hitta narkotika ute i naturen i alla fall, även om man hade vanlig sökhund som jag hade då, eller patrullhund som det då kallas. Sen vill man då vässa till det på preparat, ja, men då kan man leta i bilar och kanske i inomhuslokaler och utrymmen där man har speciellt att leta efter visst typ av narkotika. Så.
Just det. Men vad var din första hund bra på då, om det inte var just att sniffa upp narkotika som sådant?
Ja, han var bra på att bita husse. Han var ganska duktig spårhund var han. Han hade ett väldigt bra driv, så att mina bästa jobb kan man väl säga, det är ju med spårning. och i viss mån då föremål också. För jag har ju hittat narkotika i olika sammanhang ute i naturen då, tack vare att han var ganska driftig och driven, hunden.
Men hur är det att börja jobba? För att som hundförare sitter du ju mer själv i bilen då, givetvis med hunden. Men det blir ju ett annat sätt att jobba på, att vara kanske lite mer själv så att säga. Hur funkade det för dig då?
Jag tyckte det var jätteskönt. Nej, men alltså då kan man ju, ofta kan man ju liksom, jag var ju väldigt, alltså jag tyckte om att vända på bilar och stoppa bilar, så trafiken är ju väldigt bra att ha kunskap om. Det var många som somnade på våra trafiklektioner på polisskolan. Men kan man mycket om trafiken så får du också mycket ingångar till annan brottslighet. Och även då narkotika. Så att jag tyckte det var alltså då körde man ju själv. Då behöver man liksom inte sitta och säga, ja men du är vänt på den bilen. Alltså, utan då hade jag redan bestämt mig långt tidigare så man liksom kunde komma i fatt om. Och det blir ju mycket, visst det blir mycket, många rattfylla också, men det är också sånt som vi ska bekämpa. Men, och det kanske en hel del ordningsböter också för den delen. Men det blev också mycket biljakt och mycket folk som sprang från sina bilar. Och att det liksom nystades upp bilstölder, narkotikabrott, olovliga körningar, stölder och allt vad du nu kan komma att tänka på. Liksom. Så det var ju riktigt kul då.
För det är ju precis som du säger, och det är ju intressant att, för det är ju så att, ja, vi färdas i bilar, men det är ju också så att kriminella element också färdas i bilar såklart och transporterar saker i sina bilar. Det är ju, det är ju väldigt, väldigt förekommande, så att visst man kan ju, och jag har också hånat trafikpoliser, men också med all rätt såklart, men det ligger mycket i det du säger, ja.
Ja, men så är det. Ja, men det var ju det första vi fick göra, men när vi kom in, jag glömmer det aldrig, vi skulle göra vår praktik på trafikavdelningen i samband med att vi gjorde utryckningsförkursen, och då det var ju hela narkotikaroten liksom i garaget och sådär bara, och kom vi in som nya aspirant och jag och min vapendragare Olle då. Ja, när kommer ni till oss riktiga poliser liksom? Det var ju redan där fick man ju stämpeln att hålla på med trafik. Det var liksom helt värdelöst. Men mina roligaste jobb har ju liksom kommit från trafiken, för att man har kunnat den lagstiftningen. Så att, och det är ju inte det att man har liksom skjutit laser på någon som har kört i 30 km i timmen. Men det har också genererat liksom en hel del bra grejer. Så att, det är väl det man kan, när man tittar på sin karriär och på polisen idag, så alla delar inom polismyndigheten fyller ju en väldigt viktig funktion. Mm. Sen är det ju alltid kul att raljera, det håller jag med om. Alltså man måste ju kunna ha den här roliga och skoja och lite sånt där med. Så att...
Absolut. Sen skulle ju faktiskt trafiken kunna sälja in sig själv lite sexigare. Alltså, det finns,
absolut.
Det är ju redan här att nosa på saker som låter väldigt spännande att...
Ja.
Att hitta så här, så att, men skriva obot och sådär, och för er som lyssnar så är det att det här lilla blocket man tar fram och skriver ut att någon har inte haft bälte, det är ju inte rock'n'roll hela dagarna.
Nej, det är det ju inte, absolut inte, men en viktig del i det.
Ja, men så är det. Jag tänkte innan vi går vidare i din karriär och sen också kanske få reda på varför man slutar som polis, så tänkte jag fråga dig om ett ärende som sitter kvar i ditt minne från din polisiära karriär. Har du något sånt här starkt minne som kommer upp hos dig?
Ja, alltså, jag har jättemånga sådana som jag försöker välja. Men jag tänkte, eftersom vi ska hålla den här röda tråden liksom med narkotika och varför man blev hundförare och lite sånt, så är det just det jag tänkte jag skulle liksom, varför jag blev hundförare och varför jag tyckte det, som jag inte hade tänkt på innan, och varför karriären tar en annan vändning. Så det är väl... Det är liksom, varför blir jag hundförare? Det var lite det jag tänkte att jag skulle kunna dela med mig av.
Spännande. Låt höra. Varför, vad var det som fick igång dina tankar där?
Ja, men det var ju jag och Olle då, som vi jobbade ihop med i Umeå då. Vi hade ju en jätteduktig radiooperatör, Maggan Lundgren, som bara helt innan vi åkte ut så sa han, ja, den här motorcykeln är stulen. Den är si och så. Ja, visst. Så man bara snappar upp den. Och sen körde vi ju, jag tror det var jag som körde. Så kör vi upp mot Nydala om sjönsområdet och Umeå. Och så möter vi den motorcykeln. Och jag hade inte hunnit berätta det för Olle. Fan, den är stulen. Så jag vänder och börjar jaga efter den. Och de försöker köra från oss då. Och då är det såna här grusvägar med bommar. Så jag kommer inte längre med bilen. Så Olle hoppar ut och då blockerar den vägen. Så ska jag försöka genskjuta dem och köra runt då. Så han springer då. Han är ju, då var han vältränad. Det är han idag också. Supertränad. Så han sprang ju då och jag runt med bilen. Och så kommer vi fram. Ungefär samtidigt då, för jag skulle köra en ganska lång omväg runt Nydalasjön då. Men då ligger det liksom motorcykeln på grusplanen då. Vi fattar ju att de här två har sprungit till skogs. Mm. Ja, vad fan, vad tråd. Och ingen av oss hade ju sett liksom var de hade tagit vägen någonstans. Jag bara, ja men vad fan, vi får ringa. Ja, men Kenneth Jonsson, han jobbar ju. Så vi ringde upp hundföraren då, så han kom efter långt och länge. Och sen bara pekar han på mig då. Ja, du hänger med mig. Jag bara, okej. Okay. Du vet, slutet på 90 när vi hade vanliga raka byxor och lågskor och den här taxijackan och blåskjorta och slips liksom. Ja, ja visst. Så jag började älga med honom och såg hur hunden arbetade. Och Kenneth då, han styrde ju bilarna, för vi fick ju fler då. Och, ja, du vet, man säckar in och liksom blåljusen runt omkring. Mm. Så här, och jag bara kände, fan vad roligt det här var. Och han, hunden liksom svansen och hur han arbetade då. Mm. Så till sist så lyckades vi ju gripa de här två gynnarna då. Tyvärr så var det inte hunden som fick tag i dem och fick göra liksom, fick belöningen så, utan de poppar ju upp på E4 då. Mm. Och så att trafikpoliserna som var med och hjälpte oss gjorde ett jättebra jobb. Fick gripa dem då. Så det var väl kanske lite synd då. Men jag blev ju helt sugen. Jag tänkte, fan, här kan man ju komma. Tänk om jag hade haft hunden i bilen. Och liksom, mm. Då skulle man ju kunna fortsatt direkt. Och, ja, du vet, man började tänka sådär. Och sen då hade jag ju det där med att jag visste att hundar också sökte efter narkotika. Så det var liksom inkörsporten. Inte sådär superspännande ärende så kanske. Men det var liksom ingången till varför jag ville bli hundförare. Så för det var... superkul var det.
Men jag tänker att du hade ju teoretiskt de här kunskaperna redan innan, men du menar på att det var just den här praktiska händelsen som fick dig att uppleva någonting nytt som du inte riktigt, jag säger inte att du inte hade förstått det, men alltså att liksom det sköt till en ny form av upplevelse i dig som gjorde att tänka att, nej, men nu ska jag kunna tänka mig att jobba som hundförare.
Ja, men alltså den här fysiska liksom ansträngningen och sen så nu kan man väl säga det när man slutat jobba som polis, men människojakt med hund, det är bland det roligaste som finns. Alltså sån här, när man kommer och man säger, det är 10 minuter sedan man sprang här, det är, jag vet inte vad som är bättre än det. Men alltså det är fantastiskt kul. Om man ser hur liksom hunden suger i spåret och det bär iväg. Och man får springa och fysiskt och man kan börja se på hunden att man börjar närma sig gärningspersonerna, och rätt för det så hör man en gren knäckas lite längre in i skogen då, och det är mörkt. Alltså det är superkul. Det är jätteroligt är det.
Mm, mm. Nej, men det är ju någonting med att jaga bovar som är väldigt spännande. Det ska man väl inte sticka under stol med?
Nej, så är det.
Och det var ju också att jag alltid tyckte att det varit en ynnest att få gripa liksom bovar också, och så att de får ta sitt straff liksom. Det har alltid känts väldigt, väldigt bra, tycker jag.
Ja, men det är absolut, har du gjort det. Det är som man, när man sen slutar sin karriär, så har man ju, för det man börjar fundera på efterhand, det var ju det här liksom, vad kunde man ha gjort för att det här brottet inte skulle ske? Mm. För att jag skulle få ett rulligt hundjobb, så var det ju oftast en handling som skulle vara gjord tidigare då. Och ibland var det innefattade ju att det var någon målsägare som hade fått utstå någonting då. Antingen en stöld eller en misshandel eller någonting annat då. Då kommer man ju in på det här med brottsförebyggande och de bitarna som jag tycker också har varit väldigt viktiga. Mm. Och är fortfarande väldigt viktiga. Mm.
Men jag måste fråga dig, du som har jobbat mycket med narkotika och tagit säkerligen då många beslag. Den frågan har jag också fått några gånger själv, eftersom jag också har jobbat mycket med det. Ditt beslag, alltså som du kommer ihåg som mest, är det alltid det som har mest mängd Eller vad är det för beslag? Om jag säger så här, vilket var ditt beslag som du kommer ihåg? Alltså ett beslag bara av narkotika. Är det i mängd som sitter fast i ditt minne, eller är det tack vare någonting annat som du kommer ihåg det?
Nej, det är ju tack vare någonting annat. Det är inte mängden.
Nej.
Och det var ju också en sån där... Jag menar, vi var ju väldigt aktiva som poliser. Och man var ju väldigt intresserad av sitt jobb. Och det kanske före detta frun kan intyga. Eftersom man oftast... Man är en viss människotyp, tror jag. Som är väldigt intresserad och tar alla tillfällen i akt. Men jag menar, på fritiden så... ett tillfälle i Umeå där jag och en annan kollega, vi var med våra barn då, som skulle leka i parken, och jag var där med min nyinköpta hund Simson då, som skulle bli min tjänstehund sen. Och så sitter det liksom två killar på en bänk, och man ser liksom att det är någon sån här slang eller någonting sånt i sån där. Fan, sa till Jonas, du, fan, sitter de och röker hasch här? Så vi bara konfronterar dem liksom, och helt plötsligt så har vi beslag av några amfetaminpåsar, ett par tre haschbitar och en säljare och en köpare liksom. Mm. Bara sådär. Mm. För att liksom ropa dit mer folk och få komma in och sånt där. Det är ju inte det stora beslaget.
Nej.
Men det är ju en nybliven missbrukare som och säljare som liksom har börjat och som åker dit, och som, nu vet jag inte hur det har gått, men förhoppningen är att han tidigt fick en näsbränna att oj shit, det här var inget bra.
Nej. Nej, men det var precis det som jag faktiskt var ute efter lite grann. Att det är sällan, om man frågar en narkotikapolis, att det är just att nej, men det var den gången vi tog den största mängden. Utan det är faktiskt de här små grejerna, och som i det här fallet, till och med på fritiden, vilket jag också gjort en del bra och en del mindre bra ingripande på fritiden. Men som gör intressant, och som sätter det där extra liksom kryddan till ett kanske inte så stort ärende, men ett minnesvärt liksom ärende.
Ja. Alltså, sen tycker jag det är så roligt, för man pratar mycket så här att vi ska jobba evidensbaserat. Det har ju säkert du också hört. Liksom. Mm. Men har man någon gång, jag tänker på de här stora narkotikarotlarna då, som är ute efter de här stora fiskarna. Jag ser inte att man ska sluta med det arbetssättet. Men ibland måste man liksom titta på sin egen organisation och egen verksamhet också. Lite så här. Alltså, hur mycket påverkan har det gjort på narkotikahanteringen i världen? Mm. De här stora beslagen, stora narkotikahärvorna som binder fast utredare i år innan man liksom kommer till domstolen, eller människor som är häktade. Ja, just de kanske inte begår brott, men de hinner inte heller vara ute och spana på nya och så här. Så det hade ju varit lite kul att se över tid liksom, hur stor påverkan har de här stora beslagen påverkat den generella narkotikaförsäljningen överlag, inte bara då i närtid utan över tid. Är det så att vi hade kanske skulle att jobba på något annat sätt eller så? Det hade jag tyckt var lite spännande att titta på faktiskt. Men...
Just det, när man läser hur mycket som kommer in och hur lite som kanske tas i beslag, hur mycket det påverkas. Ja, det är en stor fråga det här just med narkotika lagstiftning och så här.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år, stödlinjen.se.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Jag tänkte höra med dig hur karriären liksom fortsatte, och när kommer det in tankar på att man eventuellt... Jag menar, du beskriver ju här att du är en väldigt engagerad polis och... liksom gillar yrket och så, men när började det ploppa upp tanken om att kanske det finns en värld utanför polismyndigheten?
Ja, alltså jag valde ju 2007, är det väl, då valde jag ju befälskarriären, så då sökte jag ju som yttre befäl och fick ju den tjänsten när vi vi gick ju in i en gemensam ledningscentralsfunktion hos med Skåne då, så att Malmö skötte våran ledningscentral. Mm. Och då skulle man utbilda nya yttre befäl då med en annan förundersökningsledning. Så vi hade ju väldigt långtgående befogenheter som yttre befäl, vilket var väldigt roligt då, för man kunde gå väldigt långt med sina ärenden ute på plats då. Så då valde jag ju lite grann chefsspåret och sen blev det inre befäl. Och sen då väcktes tanken på närpolisverksamheten och jag sökte chefsjobbet som närpolischef i Karlskrona och fick det. Och jobbade ju fram till 2015 då, när vi blev en polismyndighet. Och var ju med i de här grupperna hur den nya polismyndigheten skulle utformas. Att det skulle bli mer lokalt och vi skulle jobba ännu mer. Och vi jobbade ju väldigt mycket så jag kände ju att egentligen blev det liksom jättebra. Man kan göra egna insatser, man kan jobba med de lokala problembilderna och så vidare. Mm. Sen blev det ju någon som fick en karta som de läste helt tokigt, tycker jag då. För polismyndigheten blev inte det jag hade tänkt mig, utan nu kändes det som ibland att vi i Karlskrona var bara en personalreserv till närliggande större städer då. Ja, Malmö till exempel. Mm. Mm. Så att man tog liksom, och så var det den här gränskontrollerna som blev där och vi kunde inte utföra vårt arbete som vi skulle. Jag blev kommunpolis och i samma veva där så jag var inte missnöjd på mitt arbete, absolut inte. Jag drevs ju fortfarande av samma visioner och så med det brottsförebyggande, men det kom upp en tjänst som säkerhetschef på Karlskrona kommun där, så bara frågade hon som var det där och som hade jobbat som det där och skulle gå pension, sa hon, du, skulle inte du vara intresserad av att söka den här tjänsten? Liksom bara, ja, så skulle jag sluta som polis? Alltså, hallå. Men jag gick och funderade och tänkte och sånt. Om man är 49 år gammal, hur snart är man liksom inte attraktiv? Hur länge vågar man prova något annat? Polisen, kommer den att försvinna? Nej, det kommer den väl inte att göra. Ja, jag chansar. Jag chansar och söker. Och sen så kan jag ju ta ställning till om jag vill sluta eller inte, när, om jag nu skulle få det, för jag trodde inte att jag skulle få det. Men... Och sen så fick man ju då, blev jag ju erbjuden funktionen och så tänkte jag, ja men vi testar väl ett halvår och ser hur det är och vara utan uniform och jobba liksom med. Och sen var det väldigt, väldigt roligt. Väldigt mycket ny lagstiftning och som man får hantera, politiken på nära håll, mycket utmaningar och mycket utbildningar. Och kontakten med polisen har jag ju i stort sett dagligen med kommunpoliserna som jag jobbade med eller som jag var chef över och som jag nu då jobbar med i, utifrån ett annat perspektiv. Så att jag tycker ju fortfarande att jag har foten kvar i polisvärlden fast jag ändå jobbar kommunalt, men jag har inte de verktygen som polisen har. Men jag kan jobba mycket, mycket mer förebyggande tillsammans med kommunen, vilket jag tycker är faktiskt väldigt roligt.
Men känslan då när du ändå liksom, du fick plocka av uniformen, du fick lämna in brickan och sådär efter alla år. Hur var det då? Fanns det något sentimentalt där? Kom det någon liten sentimental polistår?
Ja, det gör det. Alltså man tillhör ju liksom en internationell organisation. Alltså alla vet ju vad en polis är. Mm. Man behöver liksom inte förklara, utan det är mer bara, ja men jag kanske jobbar med den specialiteten eller med den andra specialiteten. Men du tillhör liksom ett internationellt blått lag som jobbar mot ett bestämt mål. Mm. Den kan jag ju vakna idag också och känna liksom att fan vad man kan sakna det. Sen är det ju det, jag skyfflade ju papper och jobbade dagtid. Och hade jag kunnat jobba kvar i yttre tjänst och liksom ha samma driv som jag hade när jag var typ 35 och upp till 40 och sådär, så hade jag kanske inte slutat. För att jobba ute, radiobil och liksom jobba med människor och fotpatrullera och vara ute och liksom, det finns ju, det är ju inget som slår det. Även om jag skulle säga att jag trivs jättebra på kommunen, så finns det ju ingenting som slår det. Mm. Det jobbet jag har gjort under de 20 åren, då är man ju, men sen kan man ju, då är det ju inte, saknar ju inte jobbet som sådant, utan det är ju mer att man saknar kanske den tiden som man hade när man jobbade i fasta turer. Det kommer ju säkert du ihåg när du började, man hade fasta turer.
Det var så bra.
ja men så turskivorna, man hade man gjorde insatser, man kände varandra, man liksom, alltså det gör man ju inte på, du kan inte ett radiobilspass med en kollega på en nattpass där man kan dryfta allt mellan himmel och jord och liksom historier och skratten och sånt. Visst, jag skrattar väldigt mycket idag också, men det är ju för att jag är den jag är, men det är inte på samma sätt. Nej. Man lägger ju sitt liv i händerna på en annan människa som ska förvalta dig under ett pass, precis som jag förvaltar hans liv om vi skulle eller hennes liv om vi skulle hamna i en situation. Så det är ju en unik situation, så det, visst, det kan man sakna.
Det där absolut var någonting som jag tycker man slog sönder som var så himla kul. Jag vet att Kjell sa det i förra avsnittet där att liksom man gick ut på sin 17-tur, man visste att turen, alltså jobbade man i D-turen så gick D-turen på Södermalm, D-turen på Östermalm, D-turen i Farsta. Alla gick ut på sina 17-turer, D-turerna. De träffade man på, man hade sitt eget turlag. Sen kom det en 21-tur som löste av oss och så vidare och så vidare. Och alla där kände varandra och det fanns ju en styrka i det här såklart att dels ha den här kännedomen om varandra, som du säger, man vred och vände på allting, man satt i bilen och kunde personens historik och allting, men också att man kände de som kom in sen och skulle jobba om man var på någon större händelse, det kunde ha varit en brand eller en trafikolycka eller någonting, fanns det en styrka där. Det är synd, att det är borta, för det byggde mycket, det byggde en familjär nästan känsla.
Ja, men eller hur, alltså, sen är bara det, alltså förr var det ju, eller för det låter som man var 100 år, men när jag kom in så var man liksom, man var både unga och gamla. Alltså det var inte så att du jobbade 6 månader sen kom du in på krim och blev utredare, utan där hade man ju ganska många år där man jobbade med många typer av ärende. Jag säger inte att det är ett krav för att man ska bli en duktig utredare, för jag har sett motsatt, jag har sett de som har jobbat i 6 månader ute eller bara gått direkt från skolan och är skitduktiga utredare, så det är inte det. Men just det här att man tog hand om de unga på ett bättre sätt än vad man gör idag. För nu är det sån omsättning på personalen vad jag kan förstå. Så att erfarenheten för de äldre kollegorna kanske inte alltid tar som hand. Nu kan det ju se, naturligtvis se olika ut i vilken del av landet man befinner sig på. Men man hade ju mycket erfarenhet som man skolades in i för att det var äldre kollegor. Visst, de var kanske lite trötta och sådär och körde inte på alla ärenden som vi tyckte var roliga då när man var ung och så. Men man hade ändå mycket kompetens som man fick till sig på hur man skulle lösa situationer och hur man kunde göra och sådana här grejer. Så ja, det var väldigt bra. Också. Inte allt dock, men
nej, men så är det. Det fanns utrymme för förbättringar verkligen.
Absolut.
Så var det. Men hur är det med en säkerhetschef då på Karlskoga kommun? Sitter och kollar nu som den snutromantiker du är bara på så här polisserier och följer det.
Ja, precis. Jo, men vissa serier kan jag titta. Jag har lite svårt att sitta på svenska. Jag menar, Beck och de har jag valt bort. Så jag tycker det är, alltså, man är ju lite kritisk. Men det finns ju mycket annat också. Men som danskarna gör ju fantastiskt bra.
Ja, men de gör ju det. De är ju både bra filmer och bra serier.
Ja, fantastiskt bra. Sen tycker jag ju han, Johan Falk, de är ju en av de bästa svenska serierna som är gjort någonsin. Så det är lite roligt.
Där har det varit lite poliser inte med och hjälpt till med manus, och det har ju blivit bättre också, får man lov att säga, liksom, med det polis, alltså både med dialog och också när det kommer till utrustning och allt sånt där.
Ja, men Johan Falk tycker jag är ganska, alltså de speglar väl mycket av den bilden jag har av hur polisen fungerar. Så kanske inte i alla delar, men är mycket mer än de andra. Man säger Beck och Wallander med de här senaste massproducerade. De är ju liksom lite halvtradiga. Men danskarna tycker jag, Kastanjemannen här, får man nu ska göra reklam för någonting.
Just
det. Den är ju fantastiskt bra.
Den har inte jag sett. Och då skulle vi ta fram, det skulle jag och min fru säga, den här har jag fått rekommendera. Det var faktiskt någon av lyssnarna som hade skickat till mig på, om det var på Instagram eller Facebook, att se på den här, den är bra. Men du vet, jag hinner ju bara öppna liksom Netflix eller vad jag säger. Min fru, nej, den är för läskig, den blir det inte.
Ja. Och då... Nej, den är ganska läskig faktiskt.
Ja, den är det, ja, okej. Okay.
Mm. Inte för dig och mig kanske, men för vår omgivning som inte är vana vid att jobba, så kan det vara lite... Men den är bra, alltså den är riktigt... Men bra skådespelare också.
Ja, jag älskar när man får se de här serierna som inte är... Alltså med vare sig svenska eller amerikanska, där det kommer helt nya ansikten med superduktiga skådespelare.
Ja.
Och om det är danskt eller franskt eller vad det nu kan vara så... Ja, vad intressant. Kastanjemannen, det låter som ett tips som jag ska ta till mig då. För jag reser ju lite, då kan jag tjuvtitta på serier som min fru inte vill se. Annars försöker vi titta lite tillsammans. Sådär.
Du kan få ett tips till också som är från HBO. Och det är ju den här Mare of Eastwood med Kate Winslet som spelar huvudrollen. Också jättebra. 7 avsnitt.
Ja, det är lagom också.
Jajamän.
Jag kan slänga ett tips tillbaks bara för det som jag kom på när vi pratade om danska. En film som heter Darkland.
Ja, det har jag inte sett.
En dansk film som heter Darkland. Med tanke på det här med, vi har pratat lite narkotika och hur det kan gå och sådär. Den är, ja, kika på den. Den tycker jag var väldigt bra faktiskt.
Ja, danskarna är duktiga.
De är ju det. De är alltid lite längre utanför boxen än vad vi svenskar är mer försiktiga vad gäller det mesta, tycker jag.
Ja, klassiker. Mordkommissionen från 2000-talet, den är ju superbra.
Mm. Fasen, Anders, stort tack. Vi ska prata vidare i ett Patreon-avsnitt där du faktiskt ska berätta om ditt första... Är det narkotika-case med hunden, eller?
Jajamensan.
Ja, det ska bli spännande att höra. Men stort tack för att du ville vara med i ett avsnitt av Snutsnack.
Tack själv, tack själv.
Tack för att du lyssnade på Snutsnack. Nu är dagens avsnitt över, men det kommer ju såklart ett nytt i nästa. Stöd gärna podden, bli Patreon, ta del av massa spännande bonusmaterial. patreon.com/snutsnack. Vi hörs nästa vecka, hoppas jag. Ha det fint. Hej då!
Välkommen till Momang. Ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino. Där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack, Gonzo. Momang. För dig över 18 år, stödlinjen.se.